En podcast från Aftonbladet Ledare.
Vad vill Vänsterpartiet? Och hur ser de på möjligheterna att bilda regering efter valet? Det ska vi prata om idag med Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ida Gabrielsson i Starta pressarna. En podd om ekonomi och politik. Idag med mig, Max Järn. Välkommen hit, Ida.
Tack så mycket.
Du är som sagt ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet. Du är också vice ordförande och har varit med ganska länge i politiken, eller hur?
Ja, det blir väl det. Man börjar bli till åren.
du kanske kan säga någonting också om din bakgrund i övrigt, vad du har gjort innan politiken.
Jag är ju utbildad behandlingsassistent, så det är ju min bakgrund. Jag kommer från Sandviken, bruksort. Nu bor jag ju i Stockholm, då, eller till och med faktiskt i Nacka. Inte granne med Magdalena Andersson tyvärr, men på en annan adress.
Mm. Är det medvetet eller?
Nej, det är nog, handlar nog om lite om inkomstskillnaden ändå också.
Okej. Det går ju åt till partiskatten kanske, mycket av det.
Ja, och sen har man inte haft så mycket när man var behandlingsassistent och butiksanställd som jag har varit också.
Mm. Nej, det, då har man ju sett mycket att handelsanställda har svårt att få ihop det, få ekonomin att gå ihop. Och svårt att jobba tillräckligt många timmar som de vill också. Och
ja.
Många tvingas gå sjuka till jobbet, har vi sett.
Exakt.
Om vi börjar i dagsläget och den här regeringens ekonomiska politik, hur skulle du bedöma den?
Nej, men det har ju varit en katastrof egentligen. Man har ju bedrivit en politik som inte alls är anpassad till konjunkturen, och man har dumpat krisen och konsekvenserna av krisen på hushållen. Och det är klart att ofta så säger man ju då ifrån regeringens sida att det här hade man inte kunnat påverka den här krisen och den kommer utifrån och sådär. Men man kan ju alltid påverka hur man hanterar en kris. Och den här regeringen har inte hanterat den på ett sätt som skyddar hushållen och får igång tillväxten och arbetslöshetsbekämpningen.
Mm. Det sägs ju ofta att regeringen var tvungen att ha en ganska stram finanspolitik eftersom inflationen var så hög när de tillträdde. Hur ser du på det argumentet?
Nej, men dels så är ju den här inflationskrisen en helt annan än vad vi har haft tidigare. Det handlar ju inte om en överhettad ekonomi som vi har sett vid andra tillfällen bakåt i tiden. Utan det handlade ju om en utbudsdriven inflation, eftersläpningar från pandemin, men också utifrån det som hände när Ryssland invaderade Ukraina. Och den typen av inflation, den är ju inte alls möjligt att likställa. Vi har också i Sverige ju märket som på något sätt garanterar att det inte blir en sån här pris- och lönespiral. Samtidigt så det som inflationen bestod i till slut, det var ju prisraket. Alltså att illa fungerande marknader som bankmarknaden, matmarknaden höjde priser, och det var ju egentligen det som var inflationen. Så jag skulle säga att Sverige har inte de verktyg som skulle behövas för att bekämpa den här typen av inflation. Och det som hände var att löntagarna fick enorma reallönesänkningar samtidigt som man inte skyddade välfärden.
Mm. Det är helt enkelt för mycket maktkoncentration inom vissa marknader. Det är för dålig konkurrens inom de här sektorerna som du nämnde.
Och ska man få en acceptans för att nu går vi in i en kris, då måste man ju fördela bördorna från krisen mer jämnt. Tanken är ju inte att löntagarna ska acceptera, så att säga, att inte kräva höga löner under en inflationskris. Om inte näringslivet eller den andra sidan de som kan ta ansvar struntar i att göra någonting, då blir det ju inte som det var tänkt, så att säga.
Mm. Och ni vill såklart byta ut den här regeringen. Och vilken Vilken sorts politik vill ni föra istället? Vad vill ni göra för reformer om ni skulle få inflytande efter nästa val?
Nej, men vi har ju massa förslag och har lagt under lång tid. Under den här krisen så hade man ju behövt skydda hushållen brett. Det handlar inte bara om de absolut sämst ställda hushållen, även om det handlar om dem också. De har ju då skulder, man har inga marginaler alls. Men man såg ju också att den tredjedel av arbetarna saknar kontantmarginal, alltså att man har 13 000 ifall att frysen går sönder på ett konto. Så att det är breda löntagargrupper som har blivit enormt eftersatta nu. Och vi måste ju sänka kostnaderna. Det kan inte få vara på det här sättet att bostaden blir så dyr som man knappt har råd med den. Maten, man känner sig rånad när man går till matbutiken eller banken. Mm. Utan det måste man åtgärda, annars så riskerar det också att bli instabilt i ett land om man hamnar i ett sånt här läge igen. Mm. Men sen handlar det ju grunden, jag ska kunna rada upp alla våra förslag såklart. Men det känner jag ju ibland att när man tittar på valaffischer så här, då skriver ju alla sjukvården, satsa på den, utropstecken och sådär. Jag tror att vi måste också förklara att i grund och botten handlar möjligheter till reformer på det, att göra politik, med politiken göra mer jämlikhet eller bättre välfärd om den ekonomiska politiken. Det är det som är grunden till huruvida det finns möjligheter att satsa på sjukvården. Alla kan säga det, men om man ska göra det, då måste man lägga om den ekonomiska politiken, och då handlar det om att några måste bidra mer. Och där har vi ju förslag på höjda kapitalskatter. Vi har fler miljardärer än någonsin i Sverige, samtidigt som vi får mer och mer hushåll som knappt klarar sig. Mm. Och stora löntagare har liksom fått stå tillbaka, stora löntagargrupper. Mm. Pensionerna är för låga, sjukförsäkringen är urholkad, A-kassan har sänkt. Och samtidigt har vi väldigt låg tillväxt. Så det här argumentet som högern trodde på förut, att bara de rika får bli ännu rikare så kommer det liksom trilla ner till oss andra. Mm. Och så kommer tillväxten, och vi sänker skatten lite till, då kommer vi få mer pengar i statskassan, då kommer tillväxten öka och alla kommer komma i jobb och sådär. Det har ju inte fungerat, och då måste man vara beredd att lägga om det här.
Mm. Det verkar som att det finns dels den här då liksom klassiska vänsterpartipolitiken att höja skatterna och också ge mer pengar åt välfärden och sjukvården och sådär. Men det som jag uppfattar som lite nytt i det här andra du pratar om är kostnadskrisen, att sänka kostnaderna, att man kan gå in i olika branscher och ha olika verktyg för att sänka priserna där direkt, istället för att förlita sig på att Riksbanken på något sätt ska kunna dämpa inflationen genom att höja räntan, så ska man gå in direkt mer i marknader och styra om. Hur skulle det funka om vi tar till exempel banksektorn? Hur skulle man sänka priserna? Hur skulle man minska bankernas vinster och öka bankkundernas konton?
Ja, för jag tänker att skattepengarna och skattemedlen, de ska vi ju använda till det som det behövs. Någonstans blir det ju som att vi skickar runt skattepengar. Vi skickar ut stöd till, för man inte har råd att betala elräkningen, när vi egentligen borde göra något åt själva elmarknaden. Mm. Det är inte skattebetalarna behövt stå för notan. Mm. Det är ju egentligen i och för sig Tåström, men kapitalet höjer hyrorna, staten bostadsbidragen. Man måste också på något sätt fundera på vad händer med bostadspriserna om man inte bygger några bostäder? Mm. Eller vad händer med elräkningen om man exporterar och låter det dyraste priset i Europa avgöra vad svenskarna ska betala och industrin i Sverige ska betala. Och när det gäller bankmarknaden, då är det ju så att vi har ju en statlig bank, SBAB, och de kan ju få nya direktiv av staten. Det har man ju gett dem förut, så att säga. Mm. Så att man går in och är en aktiv konkurrent och pressar ner räntekostnaderna.
Mm. Ja, det var det som var SBABs uppdrag från början som sen har försvunnit.
Just det. Så det är ju det som är lite lustigt i den tid vi är i nu. Att Vänsterpartiets förslag är ju väldigt mainstream. Mm. Det är ju synd att vi kanske har låtit samhället glida så långt åt höger. Men det finns ju nästan ingen som finns inom liksom expertisen och så som inte håller med. Riksbanken har också sagt att man har kallat det då prissättningsbeteende. Att man såg det på de här marknaderna att deras verktyg kanske inte bidrog helt då, även om de är övertygade om att det, mer övertygade än jag om att det var viktigt att använda.
Riksbankens räntehöjningar då?
Ja. Men man menar liksom att signalen ändå är viktig. Jag har svårt att se. Det fick inte den effekten som man hade önskat i alla fall. Utan inflationen fanns ju kvar och prissättningsbeteendet fanns ju kvar. Och då behöver man ju göra något med marknaderna.
Och det, om det ska vara marknader, det kanske också en fråga man ska...
Ja, nej, men det kan ju någon tänka, ska du göra ett klock av allting liksom, statligt ägt hamburgare eller matbutik och sådär. Jag tror ju att det är mycket, det här skulle kunna fungera som marknader. Både matmarknaden och annat, men då behöver konkurrensen bli bättre. Man kan inte ha en aktör som ICA liksom är idag som kan sätta egentligen lika priser som helst, utan då behöver man bryta upp det där. Så att marknaden för mat fungerar. Och jag tror att det också är det snabbaste sättet att få ner räntorna på bankmarknaden. Att använda SBAB. Och det är det snabbaste sättet att få till billigare matkasse. Att driva på för ökad konkurrens. Och det är därför som vi driver det här. Sen finns det andra delar av samhället som inte borde fungera som vilken marknad som helst. Och elmarknaden borde inte fungera som vilken marknad som helst. Därför det är en grundläggande infrastruktur för allt annat näringsliv och samhälle och hushåll. Eller välfärden, sjukvården. Där har vi andra typer av förslag som där staten tar kontroll på ett annat sätt än genom att bara förändra villkoren då, så att konkurrensen ska öka.
Om vi zoomar ut lite liksom från de här omedelbara reformerna och tänker lite i större drag liksom, långsiktiga mål för Vänsterpartiet och långsiktiga samhällsvision. Hur ser ett vänsterpartistiskt samhälle ut om ni hade fått styra i 20 år? Hur hade samhället sett ut då efter det?
Alltså jag är kanske lite för mycket sån här bruksortsmentalitetsperson. Alltså jag har svårt för att så här drömma, och särskilt när jag är rätt krass. Alltså jag fattar att det egentligen vore mycket bättre för att locka med sig folk och så och säga att det kommer ju att vara lite billigt och sådär. Men det är det som är visionen ändå, att folk har råd med det man ska och mer än så. Det ska vara gött att leva helt enkelt. Det ska vara, jag tror att det är bra för ett samhälle om människor möts mer. Att det inte är såna enorma skillnader som idag. Vi får liksom ingen förståelse för varandra. Att diskussionen handlar mer om den typen av frågor än att man pekar ut varandra. Som Tidö-regeringen gör om igen för att dölja de här orättvisa ekonomiska politiken som ligger i bakgrunden, och så pekar man ut invandrare eller människor som har kommit hit som det stora problemet. Förhoppningen är ju förstås att vi kan gå i den riktningen. Jag ser liksom inget annat alternativ heller egentligen. Om vi vill ha ett mer välfungerande samhälle där alla har större möjlighet att komma till sin rätt.
Och om man tänker på den här uppdelningen i offentligt och privat, att vissa sektorer ska vara inom statlig kontroll eller offentlig kontroll och vissa ska vara inom privat kontroll. Och sen så inom den privata sektorn kan man också tänka sig olika organisationsformer. Man kan ha vinstdrivande företag eller man kan ha icke-vinstdrivande organisationer, man kan ha företag som ägs av anställda och sådär. Hur ser du på det? Vilken uppdelning är lämplig för olika delar av samhället när det gäller sånt?
Jag tänker liksom att många saker som ligger ganska långt fram, jag känner att nu står ju som slaget om vi ska fortsätta den här nedskärningspolitiken och privatiseringspolitiken eller om vi inte ska göra det. Annars är jag är inte en sån kanske nörd på det. Jag är en otrolig nörd när det gäller sakfrågor och strukturreformer och sådär. Men jag är inte en sån som sover med partiprogrammet på huvudkudden. Och det är väl mer för att, jag vet inte, det man är, jag tänker liksom att man ska göra saker tillsammans också. Visioner måste göras tillsammans med de människor som lever i Sverige och såklart världen om man har en vision för hela världen. Men det är inte riktigt min roll att liksom i detalj fundera ut den typen av grejer, tänker jag. Utan jag vill ha att vi ska minska klasskillnader, mer jämlikhet, göra det som är rationellt och funktionellt för att fler ska få det bra. Att vi ska mötas mer tillsammans. Så jag är övertygad om att många fler vill gå i den inriktningen. Skulle vi börja göra det så skulle det vara väldigt välgörande för Sverige. Så att jag ska försöka drömma mer. Men jag är väldigt inställd på att inte bara min vision eller förhoppning och det jag tror på ändå, det är att den här tiden med liksom bara justeringar i hörnen och att man ändå går ner i samma inriktning som inte alls gynnar det som jag skulle önska se, att den tiden är förbi och att vi faktiskt på riktigt går i en annan riktning, att vi kan göra stora strukturreformer som ändrar mycket. Det hjälper såklart när någon får 100 kronor mer i plånboken, men jag tror inte att det är tillräckligt för att människor ska börja tro på politiken igen. Och problemet nu är ju att människor nästan känner att allt är en dröm. Man har röstat rött och man har röstat blått, men man har inte liksom märkt att vad den riktiga skillnaden är. Och jag skulle vilja att det märktes.
Mm. Om vi tar den frågan med regeringsbildningen och sådär, hur det kommer att se ut efter valet. Så en kritik mot oppositionen har ju varit att den inte har varit samlad. Det har inte funnits ett enat lag, som på andra sidan att liksom tidelaget, även om det kan vara lite gnäll mellan olika partier där de inte gillar varandra och alla tycker inte Sverigedemokraterna är lysande och sådär, så håller de ändå ihop och kritiserar inte varandra utan agerar mer som ett lag. Varför är det inte så på er sida i politiken?
Nej, det är ju någonting som vi verkligen beklagar och som vi försökt jobba för. Rent personligt så har vi väldigt bra relationer även till centerpartister. Tror eller ej så är Martin Ådahl en favorit för mig som person. Jag är inte i politik alltid, men som person. Och även jättegott samarbete med Socialdemokraterna och Micke Damberg och sådär. Men i grund och botten så tror jag ändå att alla måste vi ju rannsaka oss. Vi måste göra vårt från Vänsterpartiets sida, men vi har ändå under hela den här perioden bjudit in till gemensamma träffar. Jag ska vara ärlig och säga att de flesta initiativen har vi tagit och det har ändå kommit en del socialdemokrater och miljöpartister när vi har haft olika förhandlingar med regeringen. Och med Centerpartiet har man kanske fått prata med vid sidan om. Men till syvende och sist måste nog ändå den som ska leda, vår lagledare Magdalena Andersson som vi har valt som vår statsministerkandidat för att vi gärna vill att hon blir statsminister och vi kan byta regering. Jobba på ett annat sätt. Och det kanske är en sak som Ulf Kristersson var bättre på i förra valet. Och vi har ju varnat för att det var en stor del av valförlusten att vi inte lyckas sätta dagordningen och gå ut som ett gemensamt alternativ. Och därför hade vi gärna velat att det skulle vara så. Men det kan ju inte ske enbart genom att alla rättar in sig i den planen som kanske några då i Socialdemokraterna har, utan vi är ju olika partier och då måste man ge och ta och respektera varandra. Och det skulle nog också vara bäst för att kunna genomföra alla de vallöften som vi har gemensamt att avskaffa karensen och stärka välfärden.
Mm. Vilken är den planen som du syftar på där?
Nej, men att de senaste veckorna, nu har det ju varit väldigt tydligt att man gärna vill att Vänsterpartiet ska backa ifrån ministerposter som Magdalena Andersson som själv säger att hon kan kanske bli statsminister med alla partier utom SD då, kallar att vi är liksom för intresserade av. Medan vi menar att i regering så tror vi att vi får igenom mest politik och vi vill gärna att alla partier som ska bilda majoritet ingår där. Därför att vi tror inte att det är bra att budgetar faller, att man blir utlovad en familjevecka men den inte blir av och sådär. Och då kan inte man ha som idé tycker jag att bara ett parti ska släppa de kraven. Det vore inte bra ens för Socialdemokraterna och deras väljare att den här jättefina valplanen som presenterades med avskaffad karens och nu även A-kassa såg jag att kandidaten till arbetsmarknadsminister Ardalan la fram. Samtidigt sa han förra veckan att hans dröm var att regera med Moderaterna.
Mm.
För mig som är lite krass så går ju inte det där ihop då.
Nej, för Moderaterna vill väl, alltså de har ju sänkt A-kassan.
Ja, det är det de har helt enkelt.
Och om vi tar den här frågan att ni har bestämt i Vänsterpartiet att ni kommer inte rösta för någon regering om ni inte ni sitter i den. Mm. Varför är just regeringsmakt så viktigt för er?
Nej, men det är ju någonting som vi har kommit fram till under en tid. Vi har väl samarbetat med Socialdemokraterna längst av alla partier och haft olika roller. Och under den tiden har vi inte lyckats vrida samhället åt rätt håll. Det finns ju exempel på när vi har fått igenom jätteviktiga för oss reformer 2014. Fick vi ju till exempel en vinstöverenskommelse för att släppa fram en MP och S-regering. Och vi fick också avskaffad stupstock i sjukförsäkringen. Vinstöverenskommelsen lyckades vi inte ro hand, för vi hade ingen majoritetsregering.
Mm.
Och sjukförsäkringen fick nya stupstockar som utförsäkrade nästan lika många. Genom att regeringen då, som vi inte ingick i, kunde ge direktiv till Försäkringskassan via regleringsbrevet om att i Sverige nu är vi sjuk 7 dagar i genomsnitt per år istället för 9. Och så blev det ju nya stupstockar vid dag 180, 365. Så att vi menar att det vi får igenom, det litar vi inte riktigt på att någon annan kommer att se till att det också ros i hamn. Sen tror jag att vi skulle kunna lära av varandra och bidra till varandra. Socialdemokraterna är ju helt överträffar oss, även om vi har försökt lära oss mer om förvaltning och regeringsinnehav på det sättet. Men vi vill ju någonting också. Mm. Vi vill göra avskaffa marknadsskolan. Vi vill rusta upp A-kassan och karensen. Och då kan den här kombinationen vara bra även för socialdemokratiska partier, tror jag.
Du menar att ni vill någonting politiskt och Socialdemokraterna vill styra? Vill
ja, jag tänker att de har ju åtminstone sagt att de kan styra med alla partier.
Mm.
Och det har jag svårt att förstå hur man får till den här valplanen med de här reformerna som de går fram med, som jag tycker är jättebra. Hur det ska gå med Moderater och Kristdemokrater. Att man lika gärna kan styra med dem som är Vänsterpartiet.
Mm.
Man har ju till exempel nu missat chansen att samla oppositionen om tonårsutvisningar.
Mm.
Så att någonstans så känner jag att man kanske taktiserar och inte riktigt vet vad man vill alltid. Vi vet ju det i Vänsterpartiet. Vi har också gått regeringsskola och har folk som har jobbat på departement hos oss nu. Så vi är ju duktiga på hantverket också. Det är klart att det kan man bidra med ifrån SD. Det har ju de mer erfarenhet om det är det som är att vara duglig. Men man måste ju också på något sätt bestämma sig för att det här vill vi göra. Och vi har ju valt Magdalena Andersson, men hon har inte valt oss. Och då måste jag ändå konstatera att vi vill det här mer, tror jag, än vad nuvarande socialdemokrater vill.
Mm. Och ni litar helt enkelt inte på att om ni gör en överenskommelse med Socialdemokraterna, skakar hand på att den faktiskt kommer genomföras, eftersom det har hänt tidigare att Socialdemokraterna sagt en sak till er och sen så har de bakvägen infört regler som underminerar den överenskommelsen.
Ja, och sen är det ju det att vi tror ju också att om man är i regering och kan driva igenom reformerna så har det ju möjlighet att påverka fler saker. Till exempel så är just det här exemplet om tonårsutvisningar, så skulle ju om vi inte ingick i regeringen med andra partier, S kunna lägga fram vilka sådana förslag som helst om stramare migration. Och så kunde tidigare partierna rösta igenom det. Och jag tycker att det är märkligt också att Sverigedemokraterna vill ju efter en period i samarbete ingå i regering. Vi har ju suttit här i 100 år nu och kommer fram till det här efter otaliga tider och avtal och budgetsamarbeten.
Vad hade man inte kunnat tänka? Alltså, varför har tidigt avtalet fungerat så bra ändå när det gäller just samarbetet? Att de här partierna kom överens om en lista med saker som de skulle genomföra tillsammans. och också komma överens om att de inte skulle kritisera varandra utan att hålla med varandra om dem. Och det har man lyckats med ganska väl. Varför kan man inte se en sån lösning på er?
Nej, därför att för det första så finns det ju också Centerpartiet som röstade ner hälften av budgeterna förra gången. Så att,
under januariavtalet menar du?
Ja. Mm. Och som fortfarande inte, de vill ha våra röster men de vill inte samarbeta.
Mm.
Sen för andra så vet jag inte varför. Varför man kan tänka så. Varför är man så bestämd på att vi inte ska ha det om det inte spelar någon roll på den andra sidan? Det är klart att det spelar roll.
Mm.
Och jag tror att de har hållit det här för att de är så otroligt överens om vad de ska göra.
Mm.
Johan Forssell, migrationsministern, är ju stolt över att presentera alla Sverigedemokraternas reformförslag.
Mm.
Jag har svårt att förstå vad man menar att de har påverkat så mycket. De har påverkat debatten. Men Socialdemokraterna har ju röstat igenom också alla migrationsförslag som Jim Åkesson har fått igenom.
Mm.
Och där tror jag att striden är mycket hårdare runt den ekonomiska politiken på våran sida.
Mm.
Det ser vi ju inte minst nu när säger att nu måste vi städa ekonomin och sådär. Och då blir ingen avskaffad karens om inte vi finns i regeringen.
Mm.
Och dessutom så tror jag ju att Moderaterna har varit ganska nöjda med att dölja de flesta partier på höger som har en högerriktad ekonomisk politik utom ser och har ju förstått att det inte är så många som gillar den.
Mm.
Så man döljer den bakom det här högernationalistiska projektet. Och inte en enda slant kan jag hitta som är märkt Jim Åkesson i budgettabellerna. Utan det är ju Svantesson och Moderaterna som har fått varenda krona. Och då har de gett liksom, till moderata kärnväljare i skattesänkningar.
Mm.
Så att jag vet inte riktigt vad man menar där. Vi vill ju ta fighten om pengarna också. Och då tror inte jag på den typen av avtal. Vi hade ett 112 eller något sånt punktprogram 98 till 2002. Vi har haft massa sådana samarbeten och samhället har ändå inte gått i en sån riktning.
Mm.
Och egentligen är det ju en självklarhet för alla partier att man vill ha så mycket inflytande som möjligt. Så att det blir mest lite speciellt för mig att någon är så förvånad att Vänsterpartiet vill det också.
Mm. Ja, så ska man sammanfatta så är alla de partierna på högersidan överens, både, de är överens om allting egentligen i stort sett, även om det finns vissa gradskillnader, men alla tror på en liksom stram migrationspolitik och kriminalpolitik, även om L kanske är lite tveksamma i vissa sammanhang. Men framförallt så har alla, det finns inga åsiktsskillnader när det gäller den ekonomiska politiken och jämförbart.
Nej,
skillnaden mellan P och C så är den mycket... Där.
Och SD påstår ju det att ja, men vi har en annan åsikt och vi vill höja pensionerna och sådär. Men inte har de gått ihop med oss i och försökt genomdriva något sånt i pensionsgruppen. Mm. Så att dessutom så ser jag ju också förlorade chanser som vi har under den här mandatperioden. Jag vill ju påverka hur reglerna för statens budget ser ut. Den här perioden så hade vi till och med kunnat fått med och se på en reservation, tror jag, om de ekonomiska ramverken. Men S gjorde inte det. Hade vi varit i regering så hade det varit en annan sak.
När det gäller den här förhandlingen om det finanspolitiska ramverket, om man skulle underskottsmål.
Ja, ja, just det. Mm. Då skrev de till slut efter mycket funderande fram och tillbaka med mig. Så skrev Martin ett särskilt yttrande till slut. Men hade vi reserverat ett investeringar i infrastruktur, vilket vi och C drev i försvarsförhandlingarna sen, hårdast av alla partier, då hade vi S kunna fått med sig hela oppositionen på en förändring. Och den chansen tog man inte. Då hade vi ingått i regering när det här skedde, när vi förhandlade det här. Då hade vi haft, då hade de varit tvungen att förhandla med oss. Nu var man inte det.
Mm.
Och är vi inte i regering utan bara samarbetar så kommer man inte att behöva förhandla med oss på samma sätt. Så det finns många sådana exempel där, alltså att vara utanför en regering sätter reglerna för hela möjligheten att påverka alla reformer egentligen.
Vi ska komma in på det här med det finanspolitiska ramverket och den förhandlingen lite senare. Jag vill bara ta upp en sak som vår gamla katalyskollega Kalle Sundin, som jag sett att du har liksom tjafsat lite mer på Twitter och så här.
Ja, jag har ju ingen egen tidning. Det finns ingen V-märkt som där Aftonbladet. Man vill ha en sida ibland, ledarsida.
Ja, precis. Kalle Sundin, han var på Katalys förut, nu är han på Aftonbladets ledarsida, och han var gäst hos oss i vår andra podd Avgå alla, där jag lite tog och försvarade er linje, det här med att jag kan förstå Vänsterpartiet för dem, att de vill sitta i regering just för att de inte kan lita på att en överenskommelse faktiskt kommer följas, för att historien visar det här med sjukförsäkringarna, att det inte alltid blir så som man säger. Men hans argument var att ni så hårt driver den här frågan att just sitta i regering och inte kräva sakpolitik, utan att det är just ministerposter, det ger sig en ursäkt att säga nej. Om det bara hade varit att Vänsterpartiet vill ha in vissa saker i statsbudgeten och sådär, så hade det hade varit svårare för sig att säga nej då. Dels mot sina egna väljare, men också i den allmänna debatten, så är det lätt för sig att säga vi är emot alla ytterkantspartier. De är liksom extremister på båda sidor. Vi vill inte regera med någon av dem, utan vi vill ha regering i mitten. Och Kalle menar då att i slutändan så kan detta betyda att C röstar nej till alla regeringar. Och sen sist av allt så går S och M upp och försöker bilda regering tillsammans. Och Socialdemokraterna har ju själv sagt att de vill bilda regering med M. Kanske KD kommer med också, vem vet. Och att i ett sånt läge så skulle C rösta på en sån mittenregering utan Sverigedemokraterna och utan Vänsterpartiet. Hur ser du på det argumentet?
Men det är många om och men där. Och väldigt lite tänker jag ha med vad Vänsterpartiet gör att göra. C skulle aldrig säga nej, om menar jag. Jag skulle inte ha liksom politisk kapacitet att klara sig in i riksdagen då, om S valde att pressa dem istället för V. Så därför måste jag ändå säga att det har med politiska skäl att göra, att man väljer att pressa V. Deras väljare, C-väljarna, har ju valt Centerpartiet på grund av deras värderingar. Även om väljare ofta följer sitt parti, och därför säger många av dem att de inte vill ha Vänsterpartiet i regering, även om det ändå finns 7% av dem som vill det. Så det är ju ingen som vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Så att då vill man motverka det, så får man ju nog prova att säga att Centerpartiet att nu får ni nog välja statsministerkandidat. De har ju inte ens valt mellan Ulf och Magda. Och att välja och inte göra det när de inte har någonstans att gå just nu som ledare för oppositionen. Det tror jag handlar om att man inte sätter sakpolitiken först, därför att det är ju bara att prova. Skulle de slå helt bakut, då tror jag att väljarna på centersidan skulle gå till S och MP, de allra flesta av dem. Och det tror inte jag att C står pall för, att man liksom under 8 år fortsätter att säga att inte på någon sida av blocken kan det, tänker vi, göra majoritet. Sen är det klart att när man har velat pressat oss på det här sättet och sagt att om vi inte backar, då kommer vi säga liksom utåt att ja, ni förstör och försvårar och sådär. Då är det klart att det blir lättare för Centern också att säga att de kan vara med alla. Och Magdalena Andersson säger att hon kan också vara med alla. Så att jag tycker att det inte håller. Jag ser inte det som troligt att Moderaterna skulle rösta fram S som statsminister, och det är ändå det som verkar vara viktigast för S efter det här valet. Och om det blir så, så är det ju för att S inte har sagt att nej, men det är vi nej till, nu är det upp till er i Centerpartiet. Skulle Centerpartiet rösta fram ett extra val och säga att vi kan inte vara med någon av sidorna, vi kan inte göra upp med rödgröna som vi är i opposition ihop med, och vi kan inte göra upp med Tidö, då får de det riktigt tufft i det valet. Så att någonstans så tycker jag att det är nog konstigt när det stora partiet i Sverige inte upplever att de själva har möjlighet att påverka någonting annat än möjligtvis Vänsterpartiet, utfallet, utan det bara blir.
Men säg att, om jag antar att det är ganska osannolikt att M skulle vara stödparti åt S, när de redan har svårt gentemot att de tappar väljare till SD. Om det skulle bli ett läge där C MP, S och KD skulle kunna bilda regering, skulle ni hellre säga, skulle ni hellre rösta, alltså skulle ni hellre ta det då än att ni får vara med men inte i regering utan att ni får påverka sakpolitiken?
Jag menar, om man tänker att man säger tänker att alla de där scenarierna faller ut, då har man ju redan backat, och det antar jag ändå att jag ska inte säga att jag har ju aldrig pratat med den här Kalle då live. Jag har erbjudit mig att fika för att förklara lite mer hur vi tänker. Jag tror ju att det är precis det här som man brukar säga nu, om man är lite modern spinner ifrån S, just för att få till de här typen av diskussioner. Vems fel det är i så fall att Moderaterna kliver fram och sådär. Jag tror att det är helt omöjligt att väljarna som röstar fram avskaffad karens, välfärd och en annan inriktning för Sverige skulle tycka att det var konstigt att man pressade Centerpartiet till ett besked. Om S väljer att få med sig och får med sig, vilket jag också bedömer som otroligt, KD och M, ja, då är det ju ett aktivt val. De hade kunnat bilda en regering tillsammans med oss rödgröna. Det hade varit omöjligt för Centerpartiet att göra någonting annat i ett sånt läge, därför att deras väljare vill absolut inte ha med den andra sidan att göra. Och när de öppnar för att det är egentligen det de vill, då kan ju inte jag ta liksom ansvar för det, att vi ska byta statsminister men inte politik, utan vi vill ju byta statsminister och politik, och då är det ju upp till Kalle och andra som är socialdemokrater kanske, att försöka tala vett med gänget. Jag kommer ju bara föra fram Vänsterpartiets uppfattningar, och det är ofta så, känner jag. Det var samma när vi skulle stoppa marknadshyrorna, att allt skulle gå åt skogen och det skulle vara Vänsterpartiets fel och sådär. Nu stoppade vi ju den här hyreshöjningen.
Ni fällde regeringen.
Ja, precis. Sen röstade vi ju tillbaka, så snälla som vi är. Och röstade också tillbaka Magda sen och krävde bara höjd garantipension. Jag såg att Enroth till exempel var att höjd garantipension, det var den reform han var mest stolt över och genomfört under hela sin verksamhet i riksdagen. Mm. Så att jag tycker det borde man väl tycka är bra istället. Och det är klart att vi är övertygade om att det här blir bäst om man är vänster och vill göra de här förändringarna. Att det inte kommer att bli så bra om inte vi också tar en tydlig vänsterriktning. Och jag har väldigt svårt att förstå, den populäraste regeringsalternativet för rödgröna väljare är ju SV och MP. Vad är det då det skulle handla om det inte handlar om att man fortfarande kanske inte riktigt är beredd att uppfylla det man har lovat väljarna?
Om vi lämnar det här politiska spelet för en liten stund och snackar just om sakpolitiken, så är ju ni, jag kan tänka mig att ni kommer kunna komma ganska bra överens med MP och med S, men det är just V som är svårt när det gäller sakpolitiken. Men vad ser ni för kompromisser framför er? Vad kan ni kompromissa om med C? Vad kan ni ge dem, så att säga? Mm. Vad är ni villiga att gå med på och ge dem?
Nej, men jag tänker ju att jag tycker det är konstigt också att inte fler pressar också se eller försöker skapa så starkt förhandlingsmandat som möjligt för oss som är överens, eller i alla fall uttalar att vi är överens om att stärka välfärden och höja skatterna för rika och sådär. Då skulle jag säga så här, att Centerpartiet har ju valt den här sidan på grund av att det är viktigare för dem med värderingarna än den ekonomiska politiken.
Mm.
Hade den ekonomiska politiken varit viktigast, då hade man ju valt den andra sidan.
Mm.
Värderingsfrågor står de absolut närmast Vänsterpartiet och Miljöpartiet, inte Socialdemokraterna.
Och du menar nu migration och kriminalpolitik?
Även rättsstat, rättsstat, även bistånd. Alla värderingsfrågor. Det finns inte en värderingsfråga där de har mer gemensamt med S än med V. Och det är de frågorna som har gjort att de har valt den här sidan. Och någonstans blir det för mig också att vi från den här sidan kan inte låta ett litet parti avgöra liksom reglerna för hur hela den ekonomiska politiken ska fungera. För det avgör ju alla reformer. Utan då får vi kanske tillsammans övertala S om att ge lite mer i bistånd. För de har absolut minst till det då. Mm. Att vi faktiskt inte ska utvisa tonåringar. Då hade vi haft allt att vinna på att hänga ihop.
Mm.
Och man måste fråga ändå, jag gillar ju Martin som person, och så, men man måste ändå fråga dem, vad är värst? Den här högernationalistiska regeringen, eller är det höjda barnbidrag?
Mm.
Och skulle de klara den debatten? Det tror jag inte. Och då undrar jag ju såklart varför vi inte tillsammans, man behöver inte vara otrevlig eller så, utan man kan liksom säga att nu har vi andra saker vi ska göra tillsammans. Inte tar debatten för sakpolitiken fullt ut, därför att sakpolitiken och vilka man gör den tillsammans med, det hänger ju ihop. Du kan inte lova saker om du inte har några att genomföra det med, och om det går lika bra med M och KD, då kan man ju egentligen undra, har vi kastat den här planen i papperskorgen redan innan valspurten?
Men nu tänker du att se, genom att gå med i det rödgröna laget, så får se de här lite mjukare värderingsfrågorna. Men att de då får ge upp sin ekonomiska politik. Alltså det är ganska lätt för Vänsterpartiet att säga, visst, vi går med på mer bistånd och mer human flyktingpolitik och sådär. Men det tycker ni redan. Vad är ni villiga att ge upp? Alltså, vilken ekonomisk politik ska se få igenom? Ska de få några sänkta skatter eller några avregleringar?
Ja, men jag fattar. Mm. Nej, det tycker jag inte.
Ingenting alls.
Jag ska berätta vad de ska få, för det de tycker är absolut, för verkar ju tycka, som den där Kalle verkar tro också, att de vill gärna budgetsamarbeta, och det är ju där de är minst eniga med oss, och det går ju inte riktigt ihop ändå. Och därför säger de ju nu att det är för utrikesfrågor som de inte vill ha i regering då. Och då tänker jag, då kan de få utrikesdepartementet och Martin Ådahl, men vi får anlita någon som tar hand om pappren, annars kan han slarva bort dem. Han kan vara biståndsminister, och så kan Tand Ringqvist få ha hand om civila försvaret eller tvärtom. Vi i Vänsterpartiet, vi skulle ju aldrig få för oss när vi är helt ensam om något. Om jag vore Centerpartiet, jag är 10% utgör jag av ett regeringsunderlag. Och Vänsterpartiet är helt ensam, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att vi inte skulle ha gått med i NATO då.
Mm.
Inte kommer jag till förhandlingsbord och förvänta mig att en regering som vi vill ingå i ska gå ut ur NATO. Eller kommer de dyker upp där och säger den typen av, det får ju jag lägga åt sidan.
Mm.
Och är man så ensam om något, får man lägga det åt sidan. Sen har jag ändå sett en förändring i Centerns ekonomiska politik. Och där var ju det jag tog upp om investeringar i det civila försvaret, infrastrukturen. Där är ju Martin och jag mer överens kanske än jag har varit med Micke Damberg och Socialdemokraterna. Så där finns det ju potential. Men jag tycker att det är märkligt att tänka att man ska få igenom, att man ställer ett ultimativt krav då, om att man ska sänka skatterna, när alla andra i underlaget är övertygad om att det är precis motsatt väg man ska gå.
Och samtidigt,
givetvis kan de få en sån sak, men inriktningen kan de ju aldrig få. De kan ju inte få en total sänkt skatt, därför att då har vi ju inte någon ny politisk
riktning. Okej, men då förstår jag, att det är inte så att de inte ska få någonting alls inom den ekonomiska politiken, för den ekonomiska politiken är ju ganska stor. Man
ska få budgetgenomslag såklart. Ja. Vi måste ju alla ge och ta.
Mm.
Men det som de, och det som jag då undrar, varför inte det skulle ju jag som regeringsbildare tycka var mer, bli mer oroad av, än att man säger att vi vill ta ansvar tillsammans i en regering. Att någon säger att vi har ett ultimativt krav, att vi kommer inte att stödja någon regering som inte sänker skatterna.
Mm.
Den diskussionen skulle jag ju ha velat tag i då. Därför att då har man ju sagt att vi som är så här små, nästan inga väljare, både höger och har de där värderingarna, tyvärr då, det hade ju varit bra. Utan de är ju väldigt utrotningshotad arten då.
Mm, det är ungefär 3% av väljarna som är så kallade gallhög.
Och vi ska bestämma över alla andra, och vi ska ha igenom hela vår inriktning. För det är ju om man kräver hela sin inriktning på sin skattepolitik. Mm. Däremot så kan man givetvis titta på sänkta skatter på lantbruk, eller inte vet jag, Självklart kan de, ska ju Centerpartiet, jag ska inte välja ut deras reform.
Mm.
Men jag kan inte kompromissa om inriktningen i den ekonomiska politiken, för då har vi ju inte bytt politik.
Så att för att sammanfatta så kan inte Centern få att skattenivån totalt sett blir lägre, men de kan få vissa skattesänkningar eller vissa avregleringar.
Inte kanske avregleringar, för där tänker jag så här. Där behöver vi ha godare självförtroende. Där ser vi att Centerns egna väljare är alltså inte för vinst i välfärden och en marknadsskola.
Mm.
Då får man kanske påminna, nu får ni företräda väljarna ändå. De är oerhört ensamma, och vi såg hur det blev när Martin fick ta över Arbetsförmedlingen. Det är inte funktionellt och rationellt för ett samhälle. Men det är klart att vi inte älskar alla skatter. Alltså vi sänker också skatten i vår nuvarande budget för låg- och medelinkomsttagare. Men då måste man höja andra skatter. Annars har vi inte pengar nog för ett bibehållet offentligt åtagande. Och kanske också ett utökat sånt. Särskilt inte med de strama reglerna i det ekonomiska ramverket.
Mm. Vi ska komma in på det. Bara en sista fråga här om Centerpartiet. Vad har ni för röda linjer mot Centerpartiet?
Inga alls. Det är det som är så konstigt då, att det ändå är vi som ska vara problemet. Det hade ju varit jättelätt för mig att egentligen sätta upp i Vänsterpartiet att aldrig Centerpartiet, de var jättedumma i januariavtalet. De förstörde arbetsrätten, försökte höja hyrorna, tog bort värnskatt och det går inte att ha med dem att göra.
Mm.
Så kan man inte jobba i en demokrati, utan tycker väljarna av någon anledning att de ska vara med ändå och de har valt att vara på vår sida, då måste de också få vara med. Det är så demokrati fungerar. Så att vi har inga som helst röda linjer. Jag skulle snarare önska att de också var beredda att ta ansvar i en regering, därför annars är jag rädd att de far iväg och hittar på annat, trots att så brukar man inte göra när man gör upp tillsammans om en budget. Så att jag kan dela ut ministerposter åt dem också, men det är kanske Magdalena Andersson vill vara med och göra så att det inte bara blir jag.
Du får fråga henne. Mm.
Men absolut inga sådana. Det är bara det att om man själv har valt en sida på grund av värderingarna, är det konstigt att tro att man ska kapa den sidan. Och jag kan säga att jag tycker att jag förstår förra gången, det var januariavtalet, det var riktigt svårt att bilda regering. När det blev som det blev ändå, så blev det ju sen en tidigare regering. Så man kan ju tänka att nu är det Mårdor och vi har Åkesson som fiende. Jag menar, då behöver man ju inte nästan något om man ska rösta mot liksom jordens undergång och ondska härskaren, onda härskaren. Men det är bara att de kommer ju tillbaka då, om man inte gör på ett annat sätt.
Mm.
Så det blev ju så efter januariavtalet, när också de borgerliga partierna som ingick där fick Socialdemokraterna att göra saker åt dem som inte ens borgerliga regeringar har vågat, med arbetsrätt och annat. Jag tror inte det är ett bra sätt att samarbeta, utan man får också ta seden dit man kommer. Ja. Annars är det ju inget jobbigt om de inte behöver offra något, utom att de inte får vara borgerliga då. De måste ju också offra något, för annars är ju inte värderingarna värt någonting. Och det behöver man syna dem på, så vi inte får en chock efter valet att de tar och lura väljarna att rösta på dem och sen går det över. Så där skulle jag ju valt att syna dem mer om jag var regeringsbildare.
Mm. Ja, det ska bli spännande att se hur det går.
Ja, nej, men jag är otroligt trött på spel. Jag gillar inte det alls, utan jag längtar tillbaka till Bo Lundgren och Ingvar Carlsson. Innan det fanns några selfies och Twitter, men det är viktigt att komma ihåg att det är ju politiken och förändringen som det handlar om. Och då behöver man kunna stå på sig också och förklara.
Ja, det är svårt att komma runt den frågan när det är så oklart allting och när partier inte vill säga rakt ut vad de tycker och tänker. Om vi går över istället till det här som har hänt nu i veckan med Finanspolitiska rådet, som har gett väldigt hård kritik mot den här regeringen. Och indirekt mot hela riksdagen, kan man väl säga, men framförallt till regeringen. Hur ser du på den kritiken?
Nej, men jag skulle säga att den ekonomiska politiken och också, alltså det är ganska mångfacetterad kritiken, tycker jag. Eller det finns många sätt att se den.
Vi kanske ska börja med att förklara vad som har hänt då. Att Finanspolitiska rådet, de har kritiserat dels då att partierna i riksdagen har valt att lägga saker och ting utanför ramverket. Alltså i normala fall så har man ett utgiftstak där alla statens utgifter ska ingå under ett tak och sen ska man väga dem mot varandra. Men den här gången så har man valt att lägga satsningar på försvar och stöd till Ukraina utanför det, så att man lånar pengar eller spenderar pengar utanför det vanliga ramverket, vilket i princip betyder att ramverket inte gäller längre. För hela idén med ramverket är att man ska väga utgifter mot varandra. Och sen ser de också kritiska mot att höstbudgeten blev så stor att regeringen dels lånar pengar och samtidigt sänker skatter och har en väldigt stor budget. De tycker att den är alldeles för expansiv givet konjunkturläget. Och sen så tycker, har de också synpunkter på vad de lägger pengarna på i höstbudgeten, att de här, att jobbskatteavdrag och matmoms är ganska ineffektiva åtgärder för att sätta folk i arbete. Och de är även kritiska mot bidragstaket, att det inte kommer sätta folk, att det behövs inte starkare drivkrafter för att få folk att jobba, utan de drivkrafterna är ganska starka som det. Så kan man sammanfatta de olika delarna. Om vi går igenom dem då, vad tycker du om det här med att man lägger saker utanför ramverket som man gör nu?
Nej, men alltså Vänsterpartiet är ju det parti som har varit längst kritisk emot det här ekonomiska ramverket som vi har uppfunnit själva. Vi har ju satt på oss själva den här begränsningen. Det är ju inget som finns eller som alla länder har eller någonting sånt. Vi har helt enkelt tagit till oss de här reglerna, och det har absolut lett till, tror jag, ökade skillnader och att man har tvingat minskat den offentliga statens storlek och det offentligas möjlighet att vara aktör. Men jag skulle säga att det som jag är mest förvånad över är ju att klimatet har ändrats så mycket. Vi har varit uppe och kritiserat det här i många omgångar. Nu är ju egentligen alla ekonomer överens om att man behöver expandera ekonomin för till exempel att genomföra investeringar. Trots att alla ekonomer, Lars Calmfors tycker vi ska höja kapitalskatten och expandera ramverket för investeringar, alltså det som man då kallar ett underskott. Trots det så var det liksom ingen egentligen ens diskussion, och där låg jag ju på som en iller och läste på mycket och hade underlag och försökte liksom påverka mina kollegor inom oppositionen och sådär. Jag fick ju med mig Miljöpartiet där i alla fall, men och Centerpartiet också i viss mån. Men det är det jag menar ibland, att undrar om det liksom allting bara blir lite taktik och att man också dessutom kanske kör fel taktik för att man är kvar i gamla liksom tankemönster. Det är samma kanske som ett tonårsutvis, när man tänker liksom inte att man själv kan förändra någonting. Man kan inte påverka och förklara, utan om inte vi fortsätter att säga att vi tar mest ansvar för finanserna, då kommer alla tro att vi är slarviga vänsterpartister. Så att för mig är det svårt när man inte, jag har otroligt svårt för när man inte vet om det man diskuterar med tycker så. Ja. Eller om det bara är, det fanns i alla fall ingen möjlighet att rucka på Moderaterna och Socialdemokraterna i den här förhandlingen. Och vi hade ju ändå slagit oss ihop lite med KD där och försökt sätta press, för de var också för att man kanske behövde göra vissa investeringar och sådär. Säger ju rådet ett annan kritik då, som handlar om egentligen allt möjligt, men då fanns det ju en långtidsutredning och Finanspolitiska rådet, och det är ju Finansdepartementets egna liksom utredning. Finanspolitiska rådet, alla, Svenskt Näringsliv, LO, alla förordade en mer expansiv politik för att klara en puckel eller omställning eller just investeringar, att underhålla det man kallar då kapitalstocken eller våra tillgångar. För att om du liksom bara biter i järnvägen, då blir det ju bara dyrare till slut. Så att det blir dumsnålt på något sätt.
Och ja, det var en väldigt konstig situation där.
Tillväxten växer inte och sådär.
Det var ju så, det var den här omläggningen av det finanspolitiska ramverket, eller genomgången, genomlysning, vad man säger. Hösten 2024 var det väl, som vi följde väldigt noga här på Katalys. Och det var ju nästan surrealistiskt att se att alla tyckte verkligen, nu måste vi, just de här 7 åren som kommer nu, som ramverksperioden gäller, just de här 7 åren måste vi gå med underskott. Vi har så pass stora investeringar i försvar, i infrastruktur, allt möjligt. Vi måste satsa nu. Och det Lars Calmfors sa var just det här att om vi inte nu bestämmer att de här 7 åren ska vi ha ett underskott, så kommer man tappa legitimiteten för det här ramverket. För antingen kommer vi strunta i investeringar och då liksom kommer ramverket förlora sin legitimitet, eller så kommer vi göra investeringarna ändå och bryta mot de här reglerna som vi säger oss att vi har. Så att oavsett vad man gör så kommer man tappa legitimitet. Och exakt så blev det, att liksom så fort bläcket hade torkat på den här liksom underskriften på det här nya ramverket, så valde man att gå emot det och lägga saker utanför ramverket. Och som du sa, att S och M på något sätt var fast i någon sorts dans där ingen av dem kunde säga att de ville ha underskott. Att egentligen handlar det kanske mest bara om någon sorts retorik, att underskottsmål låter dåligt.
Ja, det var så vi köpte exempel. Ju med investeringsmål. Där.
Ja.
Någonstans måste man ju ha lite självförtroende, särskilt när man har alla de här eminenta människorna i ryggen. Mm. Då är det ju ingen som tänker, åh, det är bara Vänsterpartiet som har en sedelpress i källaren, utan det är ju svensk näringsliv. Jag tror finansministern Elisabeth Svantesson sa den nya treenigheten, Vänsterpartiet, Svenskt Näringsliv och LO.
Mm,
men jag tänker också att på ett pressträff var man ju väldigt arg och sa att det här partiet som bara vill förstöra statskassan och sådär, köra den i botten. Och sen så tog det ju inte lång tid innan man stod där själv och sa vad man skulle göra. Så det lite är ju vad var det jag sa. Dock i själva utredningen så drev ju Moderaterna undantag då för försvar, att det skulle diskuteras, men det ville ju inte Socialdemokraterna. Så att då drog man ju inte det i hamn. Det som vi sa från början var ju att investeringar, nu är det ju inte så att man lånar till en viss sak och till en annan, egentligen funkar ju inte ekonomin så.
Nej.
Men för att få med oss alla och få också en liksom vettig, kunna komma till en överenskommelse att vi har en underhållsskuld, vi behöver investera. Staten har dragit sig tillbaka, personer och kommuner och regioner är mycket mer skuldsatta. Ja, men då kanske vi kan komma överens om investeringar i infrastruktur och göra under de här kommande åren 1% underskott. Sen kompromissar vi till 0,5 som det är nu då. Men det ville de inte.
Mm.
Och det hade varit en helt möjlig väg om man hade velat. Och dessutom la ju vi fram, och det fick vi inte heller igenom. Det var, hade vi ändå med oss lite Socialdemokraterna på, men det var ni inte beredd på att dra i hamn heller. Och det handlar om att ett bibehållet offentligt åtagande. Den typen av regel.
Och vad betyder det mer exakt?
Det betyder att varje år, det är så reformutrymmet uppstår. Det finns en del som liksom är en beräknad eller uppfattad möjlighet till tillväxt, en tillväxtpotential. Och sen finns det den andra delen som är att man struntar egentligen i att betala vad det man, den verksamheten man har kostar också att ha nästa år. Alltså att om man har sjukvård och med statsbidrag, då betalar man inte kostnadsökningen för nästa år.
Det finns en automatisk nedskärning.
Ja, det blir ju en automatisk nedskärning. Man kan stå, det är det som mina föräldrar ringer. Vad fan säger finansministern? Då säger de ju, nu satsar vi. Men i reala medel så är det ofta en nedskärning där det är. Att
utgiften inte hänger med i inflationen.
Ja, att bara det man har beställt själv från staten och har kvar det nästa år är dyrare än det man så att säga satsar. Och sen så kanske man har ålagt också nya uppgifter, vilket man ofta har. Eller befolkningsutvecklingen har ökat i den äldre kategorin eller sådär. Mm. Och det vill ju vi säkra för det är ju det som en del socialdemokrater säger att ja, men då blir det bara skattesänkningar. Och det har ju ett blivit ändå. Vi har haft hundratals miljarder i skattesänkningar sedan vi inskaffade det här ramverket. Och två, ja, det ser vi ju nu. Och då hade det kunnat varit svårare att genomföra, tror jag. Ofinansierade, eller vad man ska kalla det då, skattesänkningar. Om det var tydligt för människor att egentligen nu så drar man ner rätt rejält i välfärden.
Mm.
Vi hade velat haft, för Konjunkturinstitutet räknar ju ut en viss del av det offentliga åtagandet varje år. Vi hade gärna velat haft det åtminstone presenterat i statsbudgeten, men det, inte ens den transparensen kunde vi få igenom. Det tror jag är ett bättre verktyg till att man inte ska sänka skatter på ett sätt som inte är effektivt för samhället. Vi håller ju med Finanspolitiska rådet om att man inte kan, liksom, att det inte är bra att bara sänka skatter. Det handlar inte om storleken på budgeten. Den tycker jag borde ha kommit tidigare. Annars blir det lite lustigt att man kommer med det lite desperat där mitt i valspurten. Utan konjunkturen hade mått bra av en större budget tidigare, helt enkelt. Men sen så när vi sänker skatter, då höjer vi ju andra. Så våran skattenivå ökar ju lite från året innan. Inte så mycket, men lite. Medan regeringen har ju gjort sig av nu med intäkter som är försvunna, så att säga, om man inte fattar helt nya beslut för lång tid framöver. Vi har ju fortfarande möjlighet att omprioritera efter nästa år, för de här intäkterna finns kvar om vår budget då hade så att säga gällt.
Har vi inte en ganska konstig situation nu när den här regeringen har lagt en väldigt stor expansiv budget och har det största underskottet sen 90-talet om man borträknar pandemin, och ger jättemycket pengar till hushållen nu, precis innan valet. Och sen säger de, nu är pengarna slut, det kommer nästa regering kommer inte ha något reformutrymme alls, tyvärr, pengarna är slut. Och är inte det ganska genomskinligt vad det är de gör, att de försöker lägga krokben för nästa regering? Och sen också att Socialdemokraterna hakar på det här tåget och säger, ja, titta, pengarna är slut, ladorna är tömda, vi kommer inte kunna göra någonting om vi vinner valet. Nej. Är inte det en konstig situation?
Nej, det är ju, jag är lite cynisk, men det har jag ju liksom hört sägas i andra sammanhang, att det kommer ju vara slut och det kommer ju inte finnas något reformutrymme och liksom sådär.
Och är det för att de inte vill ge er någonting då?
Nej, men det är inte er, det är ju för att man i så fall inte, man vet att om man ska kunna göra något efter valet, så kommer man behöva höja kapitalskatterna rejält. Eller förändra det ekonomiska ramverket. Och jag tror inte det handlar om att ge oss, utan man är inte beredd att göra det, helt enkelt. Och då behöver man ju skylla på någon, eller förklara varför, om vi ska vara snäll, för någon. Och då, det är ju det vi sa när vi ville ha ett planerat underskott och större investeringar, att det är intecknat i försvars. Det var det redan innan vi bestämde oss för den här höjningen. Och för det väldigt stora utbyggnaden av rättsväsendet. Så att det är klart att alla är medvetna om det här. Och det är ju skönare då kanske att säga, och det var Svantessons fel bara, än att säga, och jag ska städa upp det. Än att antingen ändra ramverket eller höja kapitalskatterna mer. Då kan man kanske säga att det var Centerns och fel, och så var det Svantesson som hade gjort av med alla pengarna, så därför blev det ingen avskaffad karens.
Ja, men det är det jag menar. Alltså att om man säger att pengarna är slut, så blir det omöjligt att föra någon egen politik om man vinner val. Alltså om S säger att pengarna är slut, så kan inte de genomföra några reformer efter valet. Nej. Då kan de bara fortsätta med den här regeringens politik, om det inte är så att de vill gå till val på att höja skatter, vilket de inte vill.
Nej, Svantesson kanske vill att de ska säga det då, att det blir en skattekock och sådär. Och så vill inte den andra säga det, för de är inte beredda att höja skatten så mycket heller på riktigt, eller liksom eller förändra ramverken. Och då är det klart, det här blir lite spekulativt, men vi har ju pratat om det, såklart, eftersom alla vi som är ekonomiska talspersoner vet ju att det ser ut så här. Det är ju ingen nyhet alls, liksom. Det blir ju tufft nästa period och sådär. Och då blir man ju ändå, men då tycker jag ändå att man har ett ansvar att det här har vi alla vetat. Det är ingenting som finanspolitiska rådet har berättat för oss, utan vi visste ju att det skulle bli så här. Då måste man ju fundera, har man ju ett ansvar när man kommer med vallöften, att fundera på vad är vi beredda att förändra i den ekonomiska politiken för att uppfylla dem. Och inte skylla ifrån sig att det går inte, för nu har Svante som använt upp pengarna. I den här överenskommelsen om försvaret, det är ju så mycket löpande kostnader där, och vi tycker att vi ska ha att vi skulle ta tillfället i akt också och få de som har fått absolut bäst ställt att bidra mer. Så vi hade ju velat haft en delfinansiering, men ingen utav oss hade kunnat finansiera hela kostnaden i den förhandlingen som var sist. Och man var inte heller beredd från alla oppositionspartier att göra ett skarpt krav på regeringen, att vi liksom hänger inte på det här om inte ni går med på en skattefinansiering. Dessutom så var det ju även så att S gick fram med någon fond och de skulle investera i civilt försvar. Så att är det ju, räknar man kanske med att folk inte reder ut det, helt enkelt.
Ja, den här idén om att allting, att hela reformutrymmet är intecknat nu för 2027 och 2028, som Finanspolitiska rådet säger och som liksom enligt ramverket gäller. Varför ska man plötsligt, alltså det man har gjort nu de senaste åren är ju att man helt och hållet har upphävt ramverket. Man har lagt saker utanför, alltså att man har valt att frångå ramverket helt enkelt. Mm. Och inte bara det, den här regeringen har också struntat i de andra kraven på ramverket, att man ska redovisa varför höstbudgeten är så stor och så vidare, har de också struntat i. Alltså att Moderaterna har ju helt struntat i ramverket och alla riksdagspartier har gått med på att man ska kunna lägga saker utanför. Så det tabuet är ju brutet nu, att man, att ramverket faktiskt är bindande. Varför kan man inte då, om en rödgrön regering skulle vinna, fortsätta med det och lägga andra saker utanför ramverket, som den här försvarsfonden för civilt försvar? Man kan lägga satsningar på sjukvården utanför, för det behöver vi för vår beredskap. Vi kan lägga järnvägsinvesteringar utanför. Vi kan lägga klimatinvesteringar utanför. Varför kan man inte fortsätta på det spåret om det nu är så att ramverket ändå är upphävt? Varför ska man följa någonting som inte finns längre?
Det är klart att man kan. Det har man ju kunnat. Alltså det, ja. Handlar ju, det är ju vi som har fattat, liksom kommit överens. Så länge man inte är överens längre så gäller det ju inte, så att säga. Och så där tycker jag att det är hela tiden. Att vi hade kunnat tagit chansen då med investeringar i infrastrukturen och så vidare. Men vi kommer efter, vi på den här sidan. Istället så gör de det de gör. Vi missar chansen att få kanske till en beredskapsskatt från de som har högsta inkomsterna. De går fram med en stor valbudget som görs av med mycket skatteintäkter och som kan vara ganska svåra att återställa på just de här områdena i alla fall. Det är ju hela tiden reaktivt helt enkelt. Och sen är det ju klart att det är ju också så att det är väldigt billigt för stater att gå underskott. Vi har näst bäst statsskuld i Europa, men det är klart att de flesta är ju ändå överens om att det finns en gräns för det. Och då kommer, och det tror jag att liksom, det kommer aldrig att hamna, kännas viktigare med sjukvården och så, än att försvara den gränsen för de partier som jag ska samarbeta med i alla fall.
Mm, men det är också så här finanspolitiska ramverket, även om man skulle hålla sig till det, så har ju det ganska stor flexibilitet, och det säger inte att budgeten måste vara i balans varje enskilt år, utan att det ska bli det över en konjunkturcykel. Och om det finns ett stort BNP-gap så att säga, om det är så att ekonomin är väldigt långt ifrån att nå sin potential, om det är så att det är väldigt många som är arbetslösa och företagen inte går på full kapacitet, att det finns ett stort utrymme, då säger ju finanspolitiska ramverket då att man får spendera mer, då blir ju reformutrymmet större. Och varför tycker man inte nu då, när arbetslösheten är 8-9%, varför tycker man inte att det nu borde finnas väldigt stort utrymme att expandera ekonomin, att vi är väldigt långt under vårt potential, att vi därför måste spendera mer av den anledningen? Alltså för att det kommer att ta många, många år, även om konjunkturen vänder nu, så kommer det ta väldigt lång tid innan vi kommer tillbaka till full sysselsättning. Och det är först då som man kan säga att en konjunkturcykel har löpt ut, att man är tillbaka där man är, och då är det dags att strama åt igen. Men nu är vi väldigt många år från en sån situation. Varför ska man börja strama åt redan 2027, 2028?
Det tror jag bara att man ser inte på en konjunkturcykel på det sättet kopplat till arbetslösheten, utan vi har ju haft en permanent, nu har vi ju extremt hög, men vi har haft en permanent hög arbetslöshet, och den har man ju liksom accepterat.
Mm.
Så det tror jag att det skulle man inte liksom vända om i. Sen har vi ju absolut trixat med ramverket, att man kan skruva på jämviktsarbetslösheten för att så att säga få till det här. Det har vi ju gjort, fått igenom, om jag ska skvallra lite tidigare, men det blir ju aldrig den typen av proportioner som man behöver liksom, om man ska kunna göra en ny inriktning. Och därför kommer det ju också bli, vi är fortfarande ingen vän av ett ramverk som förstör för en själv, så att säga. Utan om vi behöver göra investeringar och skydda välfärden, så är det ju viktigare att göra det. Det blir dyrare i längden. Det är då dyrt med arbetslöshet för att tillväxten uteblir och allt det här. Men det finns ju också andra håll man måste fundera på. Det är ju till exempel att vi har otroligt dyra skattesubventioner av ineffektiva åtgärder som har argumenterats med att det ska ge fler jobb, men det ger inga fler jobb. Och det är ju också Finanspolitiska rådet konstaterat, att de här halverade arbetsgivaravgifterna, men också fasta rotor ut och sådär, inte har någon direkt påverkan, utan det blir väldigt dyrt sätt att försöka säga att man ska fixa jobb, utan det blir liksom branschstöd egentligen. De är ju väldigt dyra, så det är klart att man kan göra något åt det, men det, allt går ju om man vill, då det är det jag säger, att det handlar ju om att man kanske inte vill, och vi har ju haft möjlighet under den här perioden att påverka andra saker, att vi får en liksom starkare gas i pensionssystemet och sådär, men nu, jag kan säga att jag känner mig ganska ensam att ta de tillfällena. Där skulle vi behöva att fler liksom organisationer, fackförbund och ja, det är jättebra såklart med tankesmedja och så påverka, jag vet inte varför jag är så liksom. Förut känner jag att man liksom gick in och påverkade politiken mer. Nu så blir det så här att man skriver ett bra remissvar, men jag känner inte att det är någon som liksom säger, nu hörni, nu får ni skärpa upp er. Längtar efter någon sån där som slår näven i bordet.
Vem skulle göra det?
Nej, men jag tycker bara att tidigare kändes det ändå som att fackföreningsrörelsen till exempel hade större påverkan över vad som faktiskt hände i politiken. Ja, men inte minst då 2010 då, när man klär fram och ändå tyckte att politik och vilka som samarbetar hängde ihop, när man sa att Vänsterpartiet ska ingå i Mona Sahlins regering. Det handlar ju inte bara om det, utan det handlar om liksom att man har jättebra och fina och radikala förslag, nästan som man tror att det är Ung Vänster som är ute och lägger dem. Men det känns inte som att man lyssnar lika mycket i förhandlingsrummet om ramverken eller pensionerna till exempel. Som jag upplever att man gjorde tidigare. Det kan inte jag vet inte hur man får till det, men vi har liksom jag tror att man måste ta fighten på ett annat sätt runt det här, än att man bara liksom blir lovad att någon ska lova att avskaffa karensen.
Jag tänkte just komma till det, för det är ett väldigt tydligt krav.
För då har de sagt att de ska städa liksom.
Men det är väl ändå någonting som S kommer gå till val på, att avskaffa karensen.
Ja, men sen ska man städa. Och då hoppas jag ju att det är.
Och de menar att man det kommer försvinna igen?
Det eller? Finns väl inte någon, de har ju inget förslag på finansiering på det. I hur det ska gå alltså så. Om man inte tänker att arbetsgivarna ska betala det helt, då behöver man ju inte så att säga finansiera det. Men jag har inte hört vad det finns för modell för det här. Att säga att man vill avskaffa karensen, sen att man har M och KD och samtidigt så har vi inga pengar kvar och pengarna är slut. Det skulle göra mig orolig. För hur vidare det här liksom går att realisera då, eller man har många vallöften och det är ju jättebra, och liksom, eller man går fram och säger vi vill det här, men man jobbar inte lika mycket för att det ska bli av, och det tycker jag inte heller att man gör när man inte liksom lyssnar på LO tillräckligt när det handlar om att införa en starkare gas i pensionssystemet till exempel.
Så nu menar du att S borde vara tydligare med hur de ska, vilka skatter de ska höja, eller om de faktiskt vill gå med ett stort underskott för att få igenom sina...
Ja, jag vet inte. De får göra som de vill. Nu, det verkar vara ju vad de som tror att vi är deras sidoorganisation. Jag ska inte vara så mätna att jag tror att de är min. Så att det är väl mer att jag skulle känna att jag känner att den här påverkan som fanns förut på politiken och också självförtroendet, alltså det känns som det försvann där 2006 och kanske det baksmällan efter 90-talet. Först var det en statskupp som gjorde att man förlorade 2006, sen var det VS liksom och sådär. Kliv fram nu och ta lite gaska upp er, och om de inte gör det själv finns det ingen som kan liksom ta dem lite i öronen i alla fall. Jag klarar inte att fixa det själv i alla fall, kan jag säga. Utan vi måste ju vara fler, och sen tror jag säkert att det är mycket enklare att få till det på den sidan såklart än på högersidan. Men jag skulle nog ändå, om jag var lite oroad, undra hur ska du städa upp om pengarna är slut? Hur ska du göra karensen, skulle jag nog kontakta dem och fråga så att jag kunde säkerställa att det fanns en plan.
Vi ska försöka vara lite blåslampa här, men vi har ju inte heller så något... ja, det är inte vi som bestämmer i slutändan ändå.
Nej. Nej, ni gör ert. Alla gör väl sitt.
Alla får göra sitt, ja, precis.
Ja, och man kan inte göra något åt dem om man inte blir lyssnad på, alltså heller kanske, jag vet inte. Men det är ändå en skillnad, tänker jag, när när man liksom är ganska ännu tydligare kanske i själva kraven. Nu menar jag inte ni då, men liksom, mm. men sen har man flera LO-ledare efter varann som inte kan välja mellan C och V.
Mm.
Och så hade man ju Martin där som stod med den där brinnande LO-borgen på en affisch och som han hade fått. Så att jag tycker ju att det var en annan...
Var det Nordahl?
Ja, han ja. Fick ju det av studenterna efter... Eller C-studenterna efter LASen. Och där kan jag väl känna att det är ju ändå... Det är ändå bra, tror jag, om man funderar över långsiktigt hur man kan påverka vilka man gör upp med och att man har liksom... Att man också jobbar för det här som man lovar. Inte bara att man påverkar liksom vad som står i motionen. Eller så där. För att då kommer vi inte att klara oss, Vänsterpartiet, att det bara är vi som ska stå upp.
Man kan väl säga att LO och S satt ihop mera tätt det för länge, alltså tidigare. Att det ofta var väldigt täta band.
Ja, men samtidigt vågar de säga ifrån mer, kände jag. Så att det, eller i alla fall då där 2010 då liksom. Nu verkar det vara nu är det ändå ganska samma åsikt i mycket då. Så att de får hoppas på mitt förbund handelsanställda, och sen har jag varit med i kommunala förbandlingsassistent, så jag hoppas på att vi ska kliva fram där vi är de förbunden.
Vi hade ju handelsanställdas chefsekonom Stefan Kallén var ju med.
Ja, men han är vi kompis med. Han har bra idé.
Han är också en väldigt, väldigt förkämpe för full sysselsättning som vi tror på.
Absolut. Det finns jättemycket bra folk. De bästa folken är inte alls alltid i Vänsterpartiet, och absolut inte så att vi vet allt bäst och sådär. Men jag kan väl sakna lite det där om att vad är det vi egentligen fightas om? Det är ju ändå det här. Och det kan, för mig är ju sakpolitiken så viktig. Jag sitter ju hemma med mina föräldrar i Sandviken har inte råd. De har jobbat hela sina liv i LO-yrken. De har inte råd med Martin Årdal. Ekonomiska politik. Vi måste ju fatta att det är det handlar om. Vi kan inte ha det på det här sättet. Det är inte rimligt liksom att bara fortsätta öka skillnaderna. Och att de som har mest får mer. Och då kommer bli en fight om det. Och då måste man vara beredd att ta fighten för saken.
Mm.
Och det kan man göra på fler sätt än att älska Vänsterpartiet. Men jag tror att för mig handlar det i alla fall om att jag har valt att samarbeta på den här sidan. Att det är för att jag också tror att det spelar roll för hur jag får igenom politiken. Därför tar jag inte och säger M eller K, även om de skulle vara trevliga eller någonting sånt.
Vi ska ta runda av ganska snart. Det var bara en sista sak jag ville ta upp, det här med i förhållande till Finanspolitiska rådets kritik. Och en av de saker de kritiserar med regeringen nu är att nu sätter de finanspolitiken i förarsätet, medan det egentligen är penningpolitiken som ska vara konjunkturstabiliserande. Att det är liksom penningpolitiken som ska styra ekonomin, och finanspolitiken ska liksom vara bunden av regler och sitta i baksätet. Och det är den ordningen vi har valt i Sverige. Hur ser ni på det? Är inte det en ganska konstig ordning egentligen? Om man tänker efter att finanspolitiken styrs av våra folkvalda politiker. Den är betydligt mer liksom kraftfull än penningpolitiken, som är väldigt tveksamt om den når sina mål eller inte. Det är ett väldigt smalt verktyg, och där Riksbanken har fått väldigt mycket kritik, både för att den har liksom sänkt växelkursen för mycket och haft för låga räntor, och sen också för att den har höjt räntan alldeles för mycket utan att det har gett någon vidare effekt på inflationen jämfört med andra länder som är mycket mindre räntekänsliga än våra. Så den här idén att det är liksom Riksbanken och penningpolitiken som ska styra konjunkturen och finanspolitiken bara ska vara passiv. Hur ser ni på det?
Ja, vi har ju egentligen alltid varit kritiska till att liksom ha en sån som skarp uppdelning. Vi tror ju att det hänger ihop. Det är ju två delar av den ekonomiska politiken. Sen, om man har väldigt väl fungerande konjunkturstabilisatorer, alltså att man har en jättestark A-kassa, en stark sjukförsäkring och sådär, då finns det ju, det har vi ju tyvärr inte längre i Sverige. Då behöver man ju inte använda musklerna på exakt lika stort och omfattande sätt. Mm. Men när vi har svält ner hushållen redan innan, eller liksom gjort ramarna väldigt små redan innan, och har en hög arbetslöshet redan innan och en låg tillväxt redan innan, ja, men då behöver man ju ha en aktiv finanspolitik i de här lägena, och det tycker jag väl egentligen alltid. Det som saknas för att hantera den här lågkonjunkturen, det är strukturreformer. Och det är ju då de här marknaderna där egentligen hela inflationen drevs upp. Det är de här höjda priserna på grund av bristande konkurrens. Och det är ju verkligen varken finanspolitiken eller penningpolitiken möjligt att rå på, utan där behövs strukturreformer för att finanspolitiken ska falla ut bättre. Sen om man bara,
nu låter det som IMF.
Men om man bara höjer räntan. Ja, men det är det jag menar. Vänsterpartiet är ju som för fan vilken som helst. Om man bara höjer räntan så är det klart att och det egentligen är utbudsdriven och inte en överhettad ekonomi.
Mm.
Även om det skulle vara en överhettad så tycker vi att det finns en gräns när det är viktigare att inte få alldeles för hög arbetslöshet. Men om man vill det, då måste man ju ha en stark A-kassa man ska hamna i. Mm. Annars blir det ju jätteskört.
Mm.
Och om man höjer räntorna i en utbudsdriven inflation så är det ju möjligt att det är möjligt att signalen gör något. Jag har svårt att se riktiga, alltså att det får en riktig effekt annat än att det blir väldigt stora skillnader mellan människor.
Mm.
Det driver ju upp liksom räntor och de med mindre marginaler får svårare. Mm. Så att
det vill ha större automatiska stabilisatorer och helt enkelt A-kassan ska kunna...
Behöver ju inte finanspolitiken så klar... Alltså den ska ju vara så stark så att penningpolitiken i så fall då, om det hade varit en överhettad.
Mm.
Så är väl tanken då om man resonerar så. Sen tycker jag man alltid... jag menar, det är ju alltid svårt att utvärdera hur penningpolitiken egentligen... Vad som är vad. Liksom det är den signalen eller om det... Och vad är en önskad effekt? Nu har vi har ju velat haft ett sysselsättningsmål som har varit mer överordnat. Nu har man det liksom ändå lite parallellt.
Det finns ingen som riktigt har ett mål för sysselsättningen.
Nej.
Riksbanken har bara prisstabilitet som hårt mål.
Liksom. Jo, men att man har liksom adderat principen mer än tidigare. Men det har ju, vi har ju velat haft ett mål om sysselsättning tidigare. Och då har man andra hänsyn till. Ja, men precis, som USA har. Då tar man ju andra hänsyn än så att säga att inflationen är överordnat allt. Det kan man hantera med andra saker med finanspolitiken till exempel. Men det är klart att den här typen av prisraketer och där, liksom real, där man har en överenskommelse som ett märke innebär att löntagarna tar sitt ansvar. Och så tar inte vissa delar av näringslivet och marknaden ansvar utan det blir en prisraket. Ja, men då dumpar det ju en kostnadskris på människor.
Mm.
Så den typen av situation kan man ju inte negligera. Då är ju frågan bara om hur bäst bekämpar man sån inflation.
Mm.
Och då tror ju vi att det är genom aktiv finanspolitik och stötta de hushåll som behöver och genom att komma till rätta med de här illa fungerande marknaderna med strukturreformerna då.
Vi hade Bengt Ekenstierna här i ett avsnitt om elsystemet. Så han gick igenom det där. Han har ju sin idé med Sverigepris som är anammat. Så om man är nyfiken på det så kan man lyssna på avsnittet med Bengt Ekenstierna. Just hur man kommer till rätta med elmarknaden. Mm. Han vill att det mer ska vara under offentlig kontroll. Att det inte ska vara som i vilken marknad som helst. Om vi rundar av här med att blicka lite framåt nu till valet. Hur tänker du? För det ser ändå ganska ljust ut om man tänker att den rödgröna sidan leder ändå. Och jag såg någon undersökning från Novus som sa att nästan 70% av väljarna definierar sig som vänster. Det var 46% ser sig som tanvänster, det vill säga de vill ha stram migration, hårdare straff, alltså där Socialdemokraterna nu ligger eller försöker ligga. 46% var där. Och sen så var det 23% som var galvänster, det vill säga att man tror på gröna frågor, man tror på mer kosmopolitiska värden med en human flyktingpolitik och så vidare. Men varför är det då så svårt för vänstersidan, om det nu är 70% som definierar sig som vänster, varför har inte Vänsterpartiet 12% om det ser ut på det sättet? Eller hur ska ni göra för att nå 12% kanske man ska fråga?
Ibland klagar ju folk på att vi liksom i Vänsterpartiet också säger att vad liksom andra partier borde göra och sådär. Men ibland så tror jag ändå att det är viktigt att man går ihop. För att på andra sidan så satte man ju dagordningen i förra valrörelsen för att man tog upp samma frågor. Man tog upp krim och migration och den typen av frågor.
Mm.
Och så länge som vi inte har ett gemensamt alternativ på det sättet så är det svårt att sätta dagordningen. Och jag tror att ännu fler väljare skulle komma till oss. Och då är ju om man tittar om vi lyckades hålla ihop bättre, för då skulle vi kunna driva debatten istället för att hela tiden bli reaktiva eller hamna i vem skrev vad på internet. Det är det värsta, trökigaste jag vet. Alltså, någon minister som är aktivist istället för att ta hand om portföljen. Så att där är det ändå det här att vi skulle gå ihop. Och jag tror att alla partier, men särskilt den som ska vara regeringsbildare och är det stora partiet, har en nyckelroll i det. Därför att jag hoppas att vi kan vara lite modiga. Jag ska försöka peppa och vara så snäll jag kan. Därför att det finns ju knappt, det finns liksom inte riktigt någon anledning att fjäska för den här gallhögergruppen. Utan det finns ju inte så många sådana.
Centerpartiet då alltså?
Ja, för att jag tycker att Centerpartiet har ju många fina värderingar. Och är det det som spelar roll för dem på riktigt, då är de nog med oss ändå.
Mm.
Men sen så... det finns en potential av vänstervärlden som verkligen vill ha den här ekonomiska förändringen. Mm. Och då vore det ju sorgligt om vi gick till val och sen inte levererade det.
Mm. Men jag tänker nu inför valrörelsen så kan väl, oavsett vad de andra partierna på den rödgröna sidan gör, så kan ju Vänsterpartiet gå ut och föra fram ert budskap om att fattigdomen har fördubblats och att det är för stora klyftor och liksom välfärden har för lite pengar. Hur ska ni göra för att nå ut med det budskapet?
Nej, men det kommer vi att göra. Men det vi kände förra valrörelsen var ju att nu måste vi byta dagordning. Vi blev kallad materialistiskt troll och liksom vi höll oss i de här frågorna. Det vi ändå måste vara lite självkritiska i efter, och därför jobbade vi så mycket för att få ändå ihop oss, åtminstone vi tre, och jag tror att C skulle komma efter om vi andra gick fram. Det var ju att det var alldeles svårt att göra det själv. Att det var svårt att Nooshi tog upp bostäder i en debatt när allting bara handlade om migranter, alldeles oavsett om det var välfärd eller vad det än är, så var det det som var liksom problemet.
Mm.
Och man måste nog ändå på något sätt förklara för människor vad som istället är problemet. Det är problemet att vi har fördelat pengarna fel. Och därför önskar jag ju att vi på vår här sidan, åtminstone vi och S och MP då, skulle hålla oss till den och inte gå in på att spela och försöka vinna på motståndarsidans planhalva. Det betyder ju inte att man måste ändra hela sin migrationspolitik då, S, men man kanske kan åtminstone fokusera och planera för och jobba för och grunda för att verkligen kunna leverera sen på de andra förslagen. För annars blir det ju inte så relevant för media att diskutera heller om man inte riktigt vet vad det är som är viktigast för oss. Att vi ska göra det här tillsammans och sådär. Utan jag såg att sjukvården och skolan var viktigast för unga nu. De är liksom inte ens drömmare längre, utan det är rent krasst det här som gäller. Det var också viktigast i förra valrörelsen för folk med sjukvård, men mer, det kom upp som tredje fråga kanske. Vill vi ha en chans att få upp våra frågor där människor kan positionera sig på det här sättet, då tycker jag att det är synd att vi inte kan göra mer ihop. Och då tänker jag rent konkret sånt att vi har velat ta initiativ att vi kanske går fram tillsammans, SV och MP, och säger att nu måste regeringen komma med pengar till välfärden och sådär. Att det är svårt att få till sådana tillfällen eftersom man inte riktigt vill ta ställning. Och jag tror att man behöver det om det ska kännas som ett fokus. Men vi kommer ju inte att backa. Vi kommer att ha vår kongress att bestämma oss för att stå fast vid politiken och vid våra liksom, krav för hur vi ska få inflytande. Och vi kommer att köra på de här frågorna hela valrörelsen och tjata och hata och göra allt vi kan. Så får jag veta inte om man kan kanske försöka vara lite rolig på sociala medier. Det verkar inte uppskattas heller ibland av vissa tyckare. Så jag får fråga någon annan hur vi ska nå ut, om det finns något jättebra sätt. Vi knackar dörr. Det är det vi kan göra. Vi driver och pratar vidare. Vi har inte så mycket pengar i partikassan, men vi jobbar på, håller ihop. Se till att medlemmarna i Vänsterpartiet som kanske är lite mer friflygande då, kanske kan fokusera tillsammans med oss i de här. Och så kanske Socialdemokraterna kan få några som sätter lite mer press. Så har vi lärt oss av varandra.
Mm. Vi får se hur det går.
Ja, jag hoppas det går jättebra. Mm. Och efter. Jag ska vara taggad i valrörelsen och efter. Jag hoppas att vi ska ta oss ur det här bråkandet på den här sidan. Det önskar jag jättemycket så att vi kan fokusera på politiken.
Ja, det vore också väldigt, väldigt skönt att fokusera just på sakpolitiken,
ja,
och hur man ändrar den. Det, ja, håller jag verkligen med.
Verkligen.
Tack så hemskt mycket, Ida Gabrielsson, för att du kom.
Tack så mycket själv för att jag fick komma.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.